Varmt välkomna till podcasten E-commerce Hackers. Här samtalar två branschens hetaste profiler, Jorge Castro och Fedja Porrobic, inom digital marknadsföring.
Tjenare, Johan Svensson från ehandel.se, och du ska snacka live shopping.
Ja, men tjena, ja det stämmer.
Vi gör så här så att läsarna får veta om dig. Du är ju känd i branschen redan, men vi tänker att du kan berätta lite om dig själv först.
Ja, men kort då. Först, otroligt kul att vara här. Jag befinner mig, för er som inte ser det, i orten, eller i företagsbyn för ortenmänniskor. Ja. Var är vi någonstans? Vi är i
Solna faktiskt.
Just det.
Här finns det ju Svea Huawei, så jag vet inte fan om det är orten. Men...
Nej, men som sagt, Johan heter jag. Jag har jobbat med e-handel.se i snart 4,5 år. Mm. Ja, vad kan man säga? Jag kom ju från mediasidan in i e-handelsdelen. Och någonstans har väl e-handel och media smält ihop. Och jag har ju också en roll på LRF Media där jag är affärsutvecklingschef.
Okej. Du är inne där på live shopping, har ni pratat mycket om. Och det. Kan du berätta lite om det?
Ja, det var ju för 2 år sedan ungefär så kom ju en praktikant till oss som heter Olivia, som hade pluggat på en skola i Berlin, marknadsföring. Och hennes slutarbete handlade om det här fenomenet av live shopping som kommer från Kina.
Okay.
Så vi fick läsa hennes slutarbete där, och det var ju väldigt, väldigt fascinerande. Så vi bad Olivia att skissa lite på hur skulle live shopping kunna funka i Sverige? Vi har ju inte alls lika många användare och shoppar ju på ett annat sätt. Och då skissade hon på det, och själva kärnan i det var ju att Olivia menade att man behöver liksom samla all live shopping på ett ställe. Och det var ju då den här idén kring att vara ett Netflix för live shopping föddes. Och så startade vi upp showroom då, som är den här samlingsplatsen. Så det var där det började.
Mm. Det har ju gått otroligt bra för er. Jag såg bland annat att ni hade Kjell & Company som kund.
Stämmer. Det har gått väldigt, väldigt bra. Men det beror ju också på att jag tycker att svenska varumärken överlag är väldigt liksom framåt och modiga och vill testa nya saker. Så att en rad stora kända varumärken har hoppat på. Men även mindre e-handlare.
Mm. Det är fantastiskt. Jag vet ju själv att jag har läst några studier och liknande, så säger de ju att video på sajten ökar ju användarupplevelsen, dels också time on page som en rankingfaktor. Har ni märkt några synergier där för kunder som använt det här, att de har fått förbättrad trafik eller att människor har stannat längre på sidan?
Nej, men jag tror att de flesta liksom vi utforskar ju fortfarande liksom vad live shopping de facto, alltså hur gör man det, vad kan man förvänta sig och så vidare. Men som det verkar nu så grovt så finns det ju två läger. Det ena gänget, de vill ju verkligen konvertera, vill ju driva försäljning. Och då finns det lite mekanismer för det som vi kan prata vidare om. Mm. Och det andra gänget vill ju få en interaktivitet med sina kunder, det här engagemanget, bygga varumärke. Och då finns det lite tricks för det. Så att det man kan säga att det är ett vägskäl där lite. Och det kommer säkert komma fler användningsområden framåt.
Mm. Har du några tips och tricks för någon som ska starta
live shopping? Mm. Ja, men det har jag väl. Jag själv kommer ju från tv-branschen, och jag vet att det dras en del liknelser med tv-shop. Mm. Och det har jag själv skrivit en artikel om, att nej, det är fel. Mm. Men det är klart att för de som var med när tv-shop blev till, vad är det liksom? Det är rätt länge sedan.
Ja, för fan. Jag har själv förhandlat där på tv-shop en gång.
Nej, men då satt man ju och på TV3 och femman och mitt på nätterna, och det var liksom amerikanska tv-shopsprogram med specialframtagna prylar för bättre magmuskler eller skiva grönsaker och så. Det som skiljer är ju att här är det ju till att börja med live. Och det är ju varumärken och produkter som människor känner till. Men det som kanske trots allt är liksom liknelsen med tv-världen, det är ju att, vilket jag tror att många mer och mer kommer att behöva landa i, att för att man ska få många tittare och framförallt tittare som fortsätter att titta, så krävs det ju i grunden en bra programidé. Och där tror jag att det finns en utmaning, eftersom de senaste åren så har ju alla blivit innehållsproducenter i någon mening. Man producerar texter, man har lärt sig content marketing och så vidare. Men när det gäller rörligt och så vidare, då det behövs en bra programidé för att man ska fortsätta titta på ett program.
Ja, jag håller helt med dig. Men låt säga då att jag är en butikskedja, vi kan ta Stadium. Och vill satsa på live shopping. Hur går jag tillväga? Vad är liksom första stad? Kan du berätta processen?
Nej, men extremt basic då, så tror jag att, och man behöver nog inte krångla till det mer, man behöver ju vara ganska så grundad i vilken målgrupp man vill nå. Därför att till skillnad då från TV-TV så finns det ju ingen given tittarskara som slår på TV vid en viss tidpunkt. Utan här gäller det just precis som med all annat innehåll på nätet, att man behöver ju marknadsföra det här innehållet. Och förhoppningsvis så kan man då korrelera innehållet i programmet med den målgruppen man vill nå, och också marknadsföra sig mot dem såklart. Så att koll på målgruppen. Sen behöver man som sagt då ha en bra programidé. Varför ska man titta på det här programmet, inte bara en gång utan kanske 3, 6, 10 gånger. När man har landat de två grejerna, då tror jag att man har en bra förutsättning. Och om man tittar på själva programidén, så verkar det som att det finns liksom tre vägar att gå nu. Du nämnde Kjell & Company som man använder ju live shopping för att förtydliga sin expertroll. Man nördar ner sig i olika typer av gadgets, man svarar på frågor, man liksom bryter liksom fullkomligt isär de här små prylarna och pratar om dem. Och det är en förlängning av vad Kjell & Company gör i sina butiker. Supersmart. Man har dessutom då valt att engagera sin egen personal. Ett annat spår är naturligtvis att man kanske har då, jag vet inte om en självförtroendefråga eller en fokusfråga, men man tar in andra personer i programmen. Och det har ju tv-bolag och produktionsbolag i alla tider gjort, och då kallar man dem för programledare. Och jag skulle säga att principen är väl densamma, men här kommer ju då hela influencergänget in då. Och där kan man väl säga att, eller jag kan komma tillbaka till influencergänget, men och den sista delen, det är ju att man de facto då vill sälja sina prylar, sina produkter. Och då gäller det ju att programmet inte bara handlar om att visa upp produkter och vad man ska klicka, utan att det finns någonting som väcker intresse kring detta.
Ja, om vi går tillbaka till expertis, så känner jag själv att om jag ser en video där någon pratar om produkterna, visar och det är människa. Jag är en sån där, jag kollar alltid på såna filmer. Då är det väldigt viktigt för mig att hur ser det här ut i verkligheten, hur kopplar jag det här, eller hur löser man det. Det är väldigt viktigt. Så att jag är en sån där, jag går inte så mycket på sälj, men däremot vill jag se förtroende. Och jag tror att det kan vara en bra synergi med live shopping. Om vi går där till influencers. För det låter intressant, och det är sån där tema som alla gillar. Skulle du säga att det är bra att använda sig av influencers?
Säg så här, att det tror jag absolut, men givet att du har tänkt till då kring målgrupp och programidé och alla de bitarna. Det är som alltid med influencers, att du lånar ju en del av någon annans varumärke samtidigt som du släpper in någon i ditt eget varumärke. Så det är ju grunden, att man är överens om spelreglerna. Men sen skulle jag vilja säga att, och det är väl det som är min spaning, att om du tittar på en stor del av influencergänget, som framförallt de som kanske kommer från YouTube-eran, där har influencern är själv i bild, man pratar rakt in i kameran, man är van att berätta om sin dag, mer eller mindre omvälvande. Den typen av live shopping blir svår. Utan jag tror att det vi har sett när vi har med influencers, det är att du har en mix av en influencer, som antingen är expert inom sitt område och sen så har du någon som är programledare, eller så har du, använder du influencern som programledare och du kanske har någon egen personal som expert. Det vill säga du behöver, influencern behöver ha en annan roll än de har i den liksom egna ens solovärlden på YouTube.
Mm-hmm. Och hur skulle du säga då för ett företag som ska börja med det här och vill nyttja sig av influencer marketing, någon influencer, är det någonting du tänker på att de ska tänka på innan de väljer ut en influencer?
Men jag tror att när man väljer att jobba med en influencer så finns det ju massa saker man behöver göra oavsett i vilken kanal som influencern verkar. Men jag tror att när det gäller live shopping så är nog det allra viktigaste att man har en programidé, att man har liksom någon form av grovt programschema. Och därför att annars så blir det här att jag är influencer, jag är väldigt duktig framför kameran, jag är spontan, jag behöver kanske inte förbereda mig så himla mycket för jag pratar mest om mig själv. Men i det här fallet så går det, så behöver du ha, du behöver ha ett körschema, du behöver ha en någon form av plan och regi för det.
Mm-hmm. Okej, okay. Om vi går lite tillbaka där mer om dig, för det är också intressant. Du jobbar som affärsutvecklare, va?
Mm.
Det står att du är vd på ehandel.se. Hur är din roll där?
Ja, vad gör en vd? Alltså det är ju allt ifrån att försöka vara där ute och representera varumärket. Sen har vi ju ett team som växer. Jag har ju otroligt bra, duktiga medarbetare. Men det är klart att när man också växer så behöver man ägna mycket tid och kärlek åt organisationen. Mm. Och sen är ju vi ett bolag som ska växa, och då kan man göra det på olika sätt. Klassiska är ju att man kan växa genom att utveckla produkten, och man kan växa genom nya marknader. Och initialt när vi förvärvade ehandel.se för 4,5 år sedan så var det ju strategin att växa på marknader. Så att vi köpte ju samtidigt då motsvarigheten ehandel.com i Norge, och vi startade upp ehandel.fi i Finland. Där heter ju inte e-handel såklart, men det gjorde i Danmark, så ehandel.dk. Och då var ju tillväxtstrategin att växa nordiskt till att börja med. Men sen så kom ju realiteten i kapp, och man får ju se liksom var någonstans finns den här utvecklingspotentialen. Och då har vi ju sett att vi mötte relativt tufft motstånd i Danmark, där e-handlarna redan hade sina communities. I Finland ligger, jag älskar finnar, men de ligger lite efter när det gäller e-handelsområdet. Mm. Medans i Sverige och i Norge så går det väldigt, väldigt snabbt med utvecklingen. Och i Sverige allra snabbast. Så att vi har fokuserat kring Sverige och Norge och istället då valt att utveckla flera tjänster till e-handlare.
Mm. Ja, men det är superbra. Där du nämner Danmark, jag känner väl till det. Några av mina kunder som har försökt slå sig in där. Mm. Danska marknaden verkligen säger oh no. Men det går alltid mycket bättre Norge, Finland och Sverige. Mm. Men danskarna, jag vet inte varför, men det, jag har hört det i alla fall flera gånger. Mm. Okej, vi går till live shopping där, för du har ju hand om den biten också. Så att, låt säga då, jag är kund, jag har träffat er, vi har signat kontrakt, och då kan jag ju välja, vill jag skapa eget content, filma, eller kan ni också hjälpa till med sånt?
Ja, men det kan vi. Vi har ju kopplat på oss ett antal produktionsbolag som kan hjälpa till, och det är inte så konstigt därför att i och med att live shoppingen växer så snabbt nu, så alla produktionsbolag som tidigare bara fokuserat på att producera program för tv, de har naturligtvis lagt upp på sin hemsida nu att de är bäst på live shopping också. Och de som har nära till det, det är de som har producerat live-program. Mm. Det är en otrolig skillnad på att göra live-tv eller live-program än att göra olika typer av feature-program.
Okej, då är jag med. Där kanske du kan säga direkt, men kostnader ungefär, vad brukar det landa på?
Oj, hur långt är ett snöre? Det är ju väldigt utifrån ambitionsnivå. Därmed inte sagt att den dyrare produktionen behöver bli bättre, eller snarare sagt få en större effekt. Mm. Utan poängen med liveshopping är ju trots allt att du kan skapa ditt program här och nu med din mobilkamera och gå live direkt. Det är det som är en stor del av poängen. Men det vi ser nu mer och mer är ju att det blir mer fullskaliga produktioner med 2-3 kameraproduktioner och en hel del produktionsmänniskor involverade. Så det är helt och hållet en ambitionsnivå. Jag tror att på sikt så kommer ju fler företag att känna att man behöver ha ett stöd. Och man kanske till och med kan jobba med olika typer av format där en del är liksom snabba här och nu och andra är liksom större produktioner.
Mm. Skulle du då säga då att det är bra att kombinera kanske den stora produktionen med något hemmasnickrat, det vill säga att personalen filmar sig själv med en iPhone?
Ja, men varför inte? Varför inte? Jag tror att en stor poäng med liveshopping är ju att kunderna får den här närheten till varumärket, och varumärket personifierat är ju människorna som jobbar på företaget. Mm. Och i, om man tittar utifrån ett e-handelsperspektiv så i backspegeln så blir ju allt självklart. Mm. Men det är klart att om man går ifrån en fysisk handel där man har mötts av mestadels trevlig butikspersonal. Mm. Ibland är de lite efterhängsna, men liksom oftast trevliga. Mm. Till att kasta sig in då på nätet och hamna i någon form av endimensionell katalog. Mm. Utan någon form av personligt bemötande. Så tycker jag ändå att live-shoppingen bryggar det på ett bra sätt. Mm. Så det är klart att om ett företag fortsätter att gömma sig på nätet även i live-shoppingen, då tror jag att man har missat poängen med själva live-shoppingen.
Mm, okej, okay. Bra poäng. Men jag tänker på en grej ganska snabbt här. Kan tjänsteföretag använda sig av live-shopping?
Ja, men bra fråga tycker jag. Det har ju varit så givet någonstans att pionjärerna inom liveshopping har varit mode, skönhet, accessoarer och de bitarna. Men nu kan vi ju se hur allt ifrån mäklare till försäkringsbolag, banker kliver in. Mm. Och det är klart att det finns väl ingen logik i att det du säljer måste vara någonting du liksom kan ta på, utan tvärtom. Jag tror att tjänster kommer komma starkt inom live shopping. Jag tror också att hela business to business segmentet kommer komma starkt, därför att där har ju affären flyttats över från att man sätter sig i bilen, tåget, planet och tar det här timmesmötet och sen så åker man hem 2 timmar restid till att man faktiskt gör affärerna i ett videoformat person till person. Och det är klart att här kommer liveshoppingen också kunna komma in på ett jättebra sätt, tror jag.
Mm. Om jag då som SEO-expert frågar dig, är länken dofollow? Får man en länk?
Ja, det finns ju två sätt att jobba med liveshopping. Det ena sättet är ju, och de förtar inte varandra, men det ena sättet är ju att du visar själva programmet på din egen domän. Mm. Och då har du ju naturligtvis möjlighet att göra vad du vill. Mm. Det andra är ju att du väljer att publicera ditt program på en annan domän, till exempel då showroom. Mm. Och det är klart att då kan du inte göra vad du vill, men du får å andra sidan länk in. Så att det finns ju liksom, och man kan göra båda, man kan välja det ena, man kan välja det andra. Mm. Och sen får vi ju inte glömma att live-shopping-programmen naturligtvis ska flöda i de sociala kanalerna hela tiden. Så att det är lite på samma sätt som det alltid har varit. Att det beror på hur du jobbar med innehållet.
Okej. Okay. Mm. Om jag då ser den här frågan. Låt säga då, jag tecknar det här och kör. Mm. Hur är det då med innehållet? Äger ni innehållet eller äger vi det själva?
Man äger alltid innehållet själv, såklart. Och det ska man väl vara noga med att säga också, att i det fallet att man då jobbar med ett produktionsbolag och tar hjälp av det, så är det ju som alltid viktigt att se till att man själv så att säga har ägandeskap över sitt innehåll. Man kan väl också passa på att säga då att det är ju så lätt idag att klippa ihop videos. Mm. Så man får ju också tänka på att man inte tar in innehåll som någon annan har rättighet till, utan att fråga. Så att, nej, men det är precis som vanligt. En sak att tillägga är ju att ungefär 70% utav all alla köp i live shopping, det sker ju after live. Det vill säga att det sker ju inte vid själva live-tillfället, utan det sker ju under det som vi gamla tv-människor kallar repristiden, alltså after live. Och där bestämmer man ju bara hur länge ska, om det man jobbar med ett erbjudande, ska det här erbjudandet gälla. Men vanligtvis så kan ju ett program efter live ligga kvar kanske i en 4-6 veckor och fortfarande vara aktuellt. Och där, tillbaka till din hemdomän SEO, där kom ju hela den biten in, att du kan liksom återskapa, skapa mer innehåll kring programmet.
Mm. Om vi då framtidsspanar lite och tänker på live shopping, vad tror du om metaverse? Kommer det bli så att vi svenskar tar på oss VR-glajerna och handlar?
Ja, kul. Vi har ju satt Metaverse högt upp på agendan. Jag vet att redaktionen på e-handel har sagt att det här ska vi bevaka starkt. Och vi har det som ett tema på vår stora Next-konferens i Oslo höst. Jag tror att vi har en bit kvar. Om man tittar på live-shoppingen nu så försöker ju vi och många företag att lära oss det. Och jag tror att vi ska försöka lära oss det. Vi ska försöka se till att vi får dit tittarna ordentligt. Och när de väl har kommit dit så kan vi nog börja experimentera med metaverse.
Ja, jag gillar det. Jag ville gifta mig där. Jag gifte mig nyligen. Ja. Men frugan bangade. Hon
vill gifta sig på riktigt.
Hon är traditionell.
Okay, ja.
Men jag vet inte, jag har varit sugen för jag gillar ju att testa.
Ja, nej, men jag är ju, spelar ju golf. Jag är en sån här medelmåttig boogiespelare. Men det är klart, skulle man få chansen att börja igen. För att se de här knattarna som är så jäkla viga. Så kanske man skulle göra det i Metaverse.
Jaha, nice. Okej, okay, om vi går till Explorer Accurate som är en annan tidning som du skriver på. Berätta lite mer om den.
Ja, men den, det är mitt eget lilla barn. Jag var i Chicago för massa år sedan, 2013, på en konferens och upptäckte hur roligt det är att åka iväg någonstans. Det behöver inte vara långt, men om man åker iväg någonstans får liksom sätta sig ner, gå runt, samla massa intryck och inspiration. Och då tänkte jag att men det här vill jag att fler ska få ta del av. Och det jag menar med det är någonstans att har man möjlighet att vara ute och få in nya insikter så har man kanske indirekt någon skyldighet eller åtminstone glädje att dela det. Och när man försöker formulera det man har sett och de intryck man har fått så kurerar man ju i någon mening det innehållet. Och därför så startade min sajt Explore Curate och sen har det fortsatt och det har blivit mitt sätt att omvärldsbevaka inom det digitala. Och jag försöker att ge handfasta tips, lite som den här bloggen.
Ja, absolut. Det är alltid kul att dela med sig. Jag lever mycket efter det här, sharing is caring. Så att det är väldigt positivt. En grej som jag kommer också att tänka på att vi måste ju prata lite mer om dig.
Ja, så jag tänkte vi var ju det var så du sålde in det.
Ja, så att vi börjar med tre snabba då.
Okay.
Vad hade du valt? Kebab eller hamburgare?
Kebab alla dagar i veckan.
Kebab alla dagar i veckan, ja. Okej. Okay. Hade du hängt hellre in i stan eller i orten?
Jag trivs ju på båda. Men om jag måste välja, absolut in i stan.
In i stan, ja. Ja, jag med.
Och det beror ju på att det är mycket ortenmänniskor in i stan just nu.
Ja. Okay. Om du väljer att starta en e-handel i Sverige, väljer du .se eller .com?
.com.
Okej, okay. Why?
Men jag har ju troligtvis alldeles för abnorma planer på att den här e-handeln ska växa globalt. Alltså det är svårt att hitta en domän idag där du liksom kan komma åt .com. Men om man ändå liksom ska gå all in för ett livsverk så vill man nog ha .com, absolut.
Okej. Okay. Kostym eller vanlig blazer när du går till jobbet?
Oj, varken eller. Jag är ju jeans, t-shirt, collegetröja, liksom, jumpadojer. Och det blir allt viktigare ju äldre jag blir för att försöka se yngre ut. Liksom.
Ja, ja. Men alltså du ser ju väldigt ung. Hur får man fråga hur gammal du är?
Ja, det får man göra, absolut.
Hur gammal är du?
Jag behöver inte svara.
Men seriöst, du ser ut att vara typ 25.
Ja, tack. Du med.
Tack. Med den här kaggen så. Men okej. Okay. En grej som jag vet att många kommer undra efter, det är Dels har vi pratat om hur man kommer igång, hur man startar, och sen om dig då. Kan vi få höra lite mer på personlig basis? Alltså, vem är Johan? Var bor du?
Ja, absolut. Nej, men jag är uppvuxen på... Alltså, om du backar... Alltså, jag lyssnade på ett tidigare avsnitt här där du och din kollega blev väldigt personliga. Jag kommer ju också från ett annat land, Sydkorea. Jag adopterades till Sverige när jag var ett. Det kom ju väldigt mycket sydkoreaner på den tiden efter kriget. Där. Jag vet hur många sydkoreaner vi är i Sverige?
Nej.
Vi är runt 18 000.
Va? Det är därför du är så inne med sushi.
Exakt. Ja, jag skulle säga att sushi får man kanske tillskriva japanerna.
Okay.
Medans K-pop och de här nya serierna, koreanska serierna, det är ju Koreas.
De är jävligt balla.
De är balla, absolut. Ja. Och det har ju höjt statusen på koreaner generellt. Mm. Vilket vi 18 000 koreaner naturligtvis tycker är kul. Då. Men så jag kommer därifrån, hamnade hos fantastiska föräldrar. På Lidingö, uppvuxen på Lidingö. Och som alla som växer upp på Lidingö så när det är dags liksom att flyga ur boet så flyger man ju ända till Gärdet. Och där bor man något år och sen så hittar man någon och flyttar ihop med. Och sen separerar man troligtvis något år efteråt. Och sen börjar ju liksom resan på väg, liksom resan tillbaka till Lidingö. Och de flesta klarar sig, en del ramlar bort och hamnar i Vällingby eller så, men de flesta hittar någon och krokar arm med och köper sig någonting på Lidingö och liksom stannar där, får barn och så vidare. Och precis så har det varit med mig. Jag har en fru från Dominikanska republiken.
Häftigt.
Så, ja, så att min spanska är muy bien.
Muy bien.
Och vi träffades i Spanien, hon har varit här i 24 år. Och hon tycker ju att Sverige är fantastiskt förutom under det mörka årstiden. Och vi har i många år haft ett kargt sommarställe uppe i Roslagen. Nu sålde vi det här innan pandemin och har köpt ett litet ställe i Dominikanska. Så att nu är det de kommande 23 åren så är det hennes tid. Så då ska vi tillbringa lite mer tid i värmen helt enkelt.
Ja, fantastiskt. Ja, men dit vill jag åka. Och, men okej, din spanska där... Mm. Hablas un poquito eller mucho?
Jag pratar ju spanska jättebra i presens. Men har problem när man byter tempus. Å andra sidan, och jag har problem när jag pratar med min svärmor i telefon. Men å andra sidan, när man träffar latinos eller spansktalande live så fattar man ju allting. För att alla pratar ju med kroppen.
Ja, ja, absolut. Nej, men jag vet av en anledning. Men hur är det för dig då? För jag tänker, du kommer då som svensk sydkorean och... kommer in där till latinosamhället. Ja. För det är ganska högljutt, tänker jag.
Ja, det är högljutt. Och jag kommer ihåg när jag träffade min fru då för första gången och fick träffa mamman. Jag var ju nervös. Det är en viss anspänning såklart. Och kommer in till middagsbordet hemma hos mamman. Och då är det 13 personer där. Det är ju syskon såklart, vänner, någon frisör, någon granne. Och det pratas ju hela tiden. Och då hade jag ändå liksom fått lite häng på spanskan. Jag var ju helt borta. Och så fort jag vände bort ansiktet och försökte liksom komma i kontakt med någon och förstå någonting, då hällde morsan på ytterligare mat på min tallrik. Så att det slutade med att jag var ju, och man vill ju äta upp. Jag var ju helt bortdomnad i dygn efteråt och hade så ont i magen.
Ja. Ja.
Men annars så ser ju latinos ser ju oss asiater som antingen så har vi en restaurang eller så har vi en liten livsmedelsaffär, och de kallar ju oss oavsett var vi kommer ifrån, vilket land, chinos.
Jo, I know. Och ja, jag är från Colombia. Vi alla latinos, jag tror de flesta kan relatera, blir kallade för chilenare.
Ja, såklart.
Och de flesta araber och liknande blir kallade för turkar. Jag vet inte varför det är så.
Nej, det är...
Men okej. Nej, jag tyckte det var superkul att träffa dig.
Ja, men det är samma. Roligt att få vara med.
Ja. Det här är ytterligare ett avsnitt från E-commerce Hackers. Och här hade vi med oss Johan Svensson. Vi pratade om live shopping. För er som vill ställa frågor kan ni kontakta honom på LinkedIn. Tack så mycket, vi hörs.